Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Jag tänker så här. Om man verkligen älskar någon, varför unnar man inte den personen allt härligt som finns? Jag borstar tänderna och analyserar läget. Idag är det hög tid. Jag borde ta tag i saken. Det har gått en månad sedan sist och nu är vi på semester. Alla vet ju att sexlusten är på topp då. Att älska borde vara en himmelsk njutning. Att ge sig hän, komma så nära sin partner som det bara går och smälta samman. Men varför känner jag bara trötthet? Min favoritserie lockar mycket mer. Känns så jobbigt att komma i stämning. Dessutom ska deklarationen skickas in nästa vecka. Jag borde egentligen lägga mig tidigt. Och visst känner jag att huvudvärken är på väg. Det bästa med sexet är att få det gjort. Sedan är det borta från agendan för en tid. I mitt huvud tickar en intern sexklocka. Den nollas när vi ligger med varann. Sen börjar den ticka igen. Skuldkänslorna växer ju längre tid som går. Min terapeut gav mig rådet att tänka på sex som en av de kompromisser som samlivet kräver. Jag förstår att man måste kompromissa om städning. Men sex? Att älska gör vi väl för glädje och njutning. Sex kan vara rusande, utmanande, sprudlande, vått och rodnande. Ett myller av klibbiga lemmar, trassligt hår, skrikande och flämtande. Hur når man det genom kompromiss? I 20 år slogs jag mot den bristande sexlusten. I början av ett förhållande var lusten brinnande, men efter ett tag sinade den alltid. Sex blev en plikt, en börda och till slut en till punkt på den redan så långa to-do-listan. Istället för tips på sexleksaker eller schemalagt samlag önskar jag att någon hade frågat mig: varför lider du så mycket av bristen på sexlust? Varför är det ett problem? Jag önskar också att jag själv hade vågat prata högt om min längtan efter något annat än den vanliga tvåsamheten som så länge har varit normen. Mitt namn är Riikka Suominen. Jag är frilansskribent och lever i ett polyamoröst förhållande. Idag ska jag prata om kärlek, sex och relationer. Så länge jag minns har jag önskat mig en pojkvän. Att en häftig kille på moped skulle stanna och plocka upp mig. Jag tyckte att killar på moped var coola och onåbara. De var intressanta. De var så intressanta att jag som tonåring lärde mig namnen på olika motorcykelmodeller. Då visste jag mycket om 125 kubiks lättmotorcyklar, eller som vi sa, kevari. Jag försökte lära mig namnen på skateboardtricks också, typ flip och bilmodeller och senare en massa militärslang, sotku och lagines, skappare och spoll. Och sedan försökte jag memorera om hårdrockaren Gene Simmons sjöng i Wasp eller Kiss, eller kanske var det Mötley Crüe. Aldrig förväntade jag mig att män skulle känna till Eva Dahlgrens låter eller förstå någonting om p-piller. Jag utgick från att de hade noll koll på Madonna, mensvärk eller min favoritförfattare Sidney Sheldon. Mopedkillar blev en metafor för hur jag väldigt länge såg på pojkar och senare män. Det var mopopojkarna som gjorde häftiga saker. Och det var de som skulle ta initiativet. Det var de som skulle välja mig. Min roll var att vara snygg och trevlig. Och om jag hade tur så skulle jag bli den utvalda. I verkliga livet har jag knappt suttit på en moped. När jag gick i skolan bodde jag i Helsingfors innerstad och som student i Stockholms innerstad och senare bland annat i Bryssel. Där fanns det väldigt få mopeder. Jag är dessutom rädd för höga hastigheter. Ändå levde drömmen om just moppopojkarna kvar länge. Jag hade nyss fyllt 16 då jag fick min första pojkvän. Det var valborgsmässoafton och kvällen började med förfest hemma hos mig med två tjejkompisar. Vi drack sött skumvin, satt på oss jeans och rutiga skjortor. Grunge var stort då på 90-talet och både killar och tjejer gick i flanellskjortor. Jag rullade håret, la på eyeliner, solpuder och linjerade läpparna med lite mörkare nyans än läppstiftet. Jag var småfull och kände mig så snygg. Allt fullbordades med ett moln av söt och stark parfym. Målet för kvällen var att hitta snygga killar att snacka med. Och för en gångs skull hände det. Jag och min blivande pojkvän kände inte varann sen tidigare, men på valborgsmässoafton blev det snabbt klart att vi hade gemensamma intressen. Vi ville gärna hångla båda två. Det gjorde vi resten av natten och på morgonen bytte vi telefonnummer. Det här var före mobiltelefonernas tid, så han skrev mitt nummer på en gammal bussbiljett. Vi bestämde oss för att träffas under Stockas klocka redan samma kväll. Vi gick runt på stan och jag vågade till en början inte ens hålla hans hand. Men det visade sig att vi skulle bli ett par. Jag skulle äntligen få en pojkvän. Det var nästan så underbart som jag tänkt mig. Jag fick inte bara en ny bästa vän och hångel. Jag fick också status. De som var tillsammans med någon var lite mer vuxna än andra. Jag älskade när han kom och hämtade mig från skolan eller när vi kysstes på hemmafester. Någon hade äntligen valt mig. Mitt intresse för romantik började redan i lågstadiet. Jag minns när jag ritade ett alla hjärtans dagskort på franska lektionen. Bon Saint-Valentin skrev jag på det och säkert ritade jag också lite trött hjärta. I skolans korridor väntade jag på en kille som var 4 år äldre än mig. Jag ville nog inte bli tillsammans med honom, men jag var lite förtjust. Allt jag visste om killen var hans namn och att han spelade huvudrollen som Peter Pan i skolpjäsen. Egentligen räckte det med att han var av manligt kön. För det var bara killar i allmänhet som vi tjejer ville åt. Killar var så spännande. Det hände saker kring dem. Killar var coola. Och de bestämde vad som var coolt. Stumt räckte jag fram kortet med röda hjärtat på. Det var nog inte så coolt. Killen kastade kortet i papperskorgen. Men jag var inte alls förkrossad. Kortets funktion hade mera varit att få saker att hända. Inte specifikt att uppnå något med just honom. Och så gick det till i många år. Jag var både målmedveten och diffus i mina försök att nå ut till pojkar. Vi tjejer spionerade på äldre killar och rangordnade de pojkar som gick i vår klass. Allt dokumenterades i dagböckerna. Där antecknade jag vem som suttit var i skolmatsalen, där analyserade Mikkos sätt att tala och vi spekulerade om Jussi redan hade flickvän. Om min familj eller vardag skrev jag nästan inget. Mest om hur fin Teros blåa tröja var. Ibland nämndes mina vänner, men inget om hur jag kände gentemot dem. Känslor, de var reserverade för romantik. Forskarna säger att den här typen av distansförälskelse är ett tryggt sätt för unga flickor att öva kärlek. Men vad övar pojkarna? Det har jag tänkt mycket på. När ett heteropar gifter sig 20 år senare, då har den ena tränat på kärlek och relationer halva livet. Den andra är kanske duktig på att sparka boll, programmera eller lista David Bowies bästa låtar. Men känslolivet och relationerna är mer outforskade. Nu generaliserar jag, men det känns som att det lätt uppstår en obalans. Det innebär att vi kvinnor då bär mycket mer ansvar för relationen och det kan leda till att vi tror oss veta bäst hur relationen borde se ut. Under hela min uppväxt och tonårstid fylldes min tankevärld av pojkar och relationer. Men jag tror att jag var lite ovanlig på det sättet att jag aldrig oroade mig för om mina pojkvänner pussades med andra. Redan som ung tyckte jag att det var roligt om mina partners hade vänner av alla kön. Min tonårspojkvän sov också över med tjejer jag inte kände. Men inte berörde det vår kärlek. Jag tror att jag till och med någon gång frågade om han hade pussats med någon av dem. Men det gjorde jag inte av svartsjuka, utan mest av nyfikenhet. För jag var helt säker. Kyssarna räckte också till mig. Jag tror att jag alltid har varit polyamorös. Det var dock inte förrän jag närmade mig 40 som jag började tänka på saker med sådana ord. Jag har levt i ett öppet förhållande i många år. Det betyder att jag och min partner inte tycker att närhet och sex ska kontrolleras eller bara förekomma mellan oss. Relationsformen kallas för etisk icke-monogami. Det betyder att allt ser öppet och att vi har kommit överens om hur vi vill ha det. Till skillnad från otrohet så ljuger vi inte för varandra eller smyger med saker. Liknande relationer har funnits i alla tider. På 1960- och 70-talen kallades de fria förhållanden. Jag vet inte exakt hur saker gick till då, men jag har förstått att dagens relationer är mer jämlika. Jag gissar att det huvudsakligen var männen som var fria förr i tiden, och kvinnorna fick finna sig i det. Ofta när ett par börjar med ett öppet förhållande har de många detaljerade regler kring möte med utomstående. Men med tiden blir reglerna vanligtvis färre och ibland förvandlas förhållandet till polyamori. Det betyder att öppenheten inte bara handlar om sex utan att man kan bilda flera kärleksrelationer. Olika fria relationsformer väcker fördomar och till och med kritik. Under åren har jag besvarat många frågor kring mina relationer. Ofta låter det så här. Varför skiljer ni inte er bara? För att vi älskar varandra och trivs väldigt bra ihop både som vänner och som föräldrar. Ni är sexgalna. Nej, det är vi inte. För mig handlar polyamori mest om frihet, inte om sex. Barnen tar skada. Jag tycker inte att barn ska ha med föräldrars sexliv att göra. Men jag vill gärna lära mitt barn att man inte ska vara snål med kärleken. Vissa har också försökt påpeka att om vi verkligen älskade varandra så skulle vi inte vilja leva så här. Jag tänker så här. Om man verkligen älskar någon, varför unnar man inte den personen allt härligt som finns? Och varför vågar man inte lita på den kärleken? Varför vill man ha en massa regler runt omkring? Vissa hävdar också att ett öppet förhållande tar slut så fort någon av parterna blir förälskade på riktigt. Men jag vet ju att alla förhållanden kan ta slut av många olika orsaker. Jag tänker att risken för förälskelse och uppbrott är som störst i just monogama förhållanden. För i polyamori måste man inte välja. Man behöver inte bryta upp från sitt liv för att leva ut en romans. Jag kan förstå skepticismen mot fria förhållanden. Vi lär oss redan som barn av våra föräldrar att man inte ska vara glupsk. Senare säger också Bibeln att det är synd att åtrå sin nästa smak. I sagorna finns det alltid den rätta för var och en. Men intresset för olika sätt att älska och bilda familj ökar. I framtiden kommer öppna förhållanden vara lika vanliga som homosexuella relationer eller singelföräldrars familjer är idag. Men än är vi inte där. Jag brukar ibland tänka på min pappa som i en tidningsintervju fick svara på frågan ifall han accepterar mitt förhållande. Inte frågade journalisten ifall han accepterade sin andra dotters skilsmässa, fast det bara för ett par årtionde sedan också var skandalöst. Ett starkt argument för öppna förhållanden är också att skillnaden i sexlust orsakar så mycket problem för många par. man kan passa fantastiskt bra ihop på andra sätt, men frekvensen eller typen av sex man gillar kan ställa till det. Visste du till exempel att bristen på sexlust är en av de vanligaste anledningar till att ett par söker hjälp hos terapeuter? Den bristande sexlusten var länge ett problem för mig. En månad efter det senaste ligget kunde jag inte sluta tänka på sex. Jag hade dåligt samvete hela tiden och jag blev påmind överallt. Knullscener i tv-serier, bekanta som fnittrade när de kom för sent till söndagsbrunchen, det långsamma slickandet i glassreklamen, kondomerna och glidmedlen i kassan hånade mig när jag försökte handla hem margarin. Under nästan 20 år kändes jag så mycket över min bristande lust att jag aldrig pratade om saken. Ändå är bristen på lust så vanligt att tidningarna är fulla med tips hur man ska pigga upp sitt sexliv. Man ska köpa leksaker, testa rolllekar eller gå på tantrakurs. Jag tog inte upp problemet med mina partners, även om jag tror att de märkte det ändå. När mina kompisar pratade om sina förhållanden nickade jag bara vagt. Men när jag sedan började skriva en roman om ämnet lärde jag mig att brist på sexlust inte är ovanligt. Nästan varannan kvinna som lever i ett långt parförhållande säger att hon regelbundet upplever det. Vänsterlitos familjebarometer säger att ett pars gemensamma beslut att älska regelbundet är ett av de bästa sätten att öka nationens välbefinnande. Jag vill ju helst inte vara den som drar ner hela nationens välbefinnande. Men krävs det verkligen att man ställer upp på sex mot sin vilja? När pliktens beska bismak lägger sig över dubbelsängen, hjälper då handbojorna och massageoljorna? Det är svårt att komma bort från tanken att sex i ett förhållande är obligatoriskt. Det säger ju varenda expert i media. En relation utan sex är ingen kärleksrelation. Och man visar ju sina känslor genom sex. Terapeuter tipsar om att lägga in samlag i kalendern. Och en läkare kallade en gång kvinnor som tappat sexlusten för lata och manipulativa i en tidningsintervju. Men jag anser att hela tanken med sexkompromisser är smått absurd. När jag måste eller borde något, då tär det på lusten. Sex blir då en skyldighet och allt känns till slut lika hett som att använda tandtråd, spara kvitton eller äta grönsaker. Inte vill jag bli smekt av någon som en eftergift. Nu när jag ser tillbaka på den här tiden när jag skämdes över min bristande sexlust skulle jag bara vilja säga, Rika, sluta med alla måste och borde. Istället ska du fundera mer på vad det är du vill och göra saker du har passion för. För om du inte känner passion i livet, hur skulle du kunna uppleva det i sängen? Och om något är så vanligt, varför anses det fortfarande som en avvikelse och ett problem? Jag tycker snarare att det verkar vara ett vanligt sätt för kvinnor att reagera på långa förhållanden. Jag heter Riikka Suominen och jag är din vinterpratare idag. En lördagsmorgon i slutet av 90-talet vaknar jag i en etta på 22 kvadratmeter som jag delar med min sambo i Helsingborg. Han hämtar färska frallor från bageriet runt hörnet. Jag brygger te smaksatt med vanilj och rabarber och börjar läsa morgontidningen. I CD-spelaren sjunger Lisa Nilsson. På dagen promenerar vi hand i hand på stan, går runt i möbelaffärer och in i livsstilsbutiker, luktar på doftljus och tittar på fina serviser. Vi köper inget, för vi har inte plats i den lilla lägenheten, inte har vi pengar heller. Men att gå runt med honom och titta på heminredning ger mig sådant välbehag. Att gå som ett riktigt par som planerar ett liv tillsammans är det bästa jag vet. Ingen annan är lika intressant som min sambo. Sedan kommer vi hem och äter kanelbullar. Resten av dagen spelar vi backgammon och tittar på Expedition Robinson på tv och pratar om hur lyckliga vi är som har hittat varandra. Tänk att den första dejten på en tennistävling ledde till att vi blev förälskade och höll kontakten över Östersjön och till sist kunde flytta ihop. Det hade mycket väl kunnat fortsätta så att vi hade förlovat oss, skaffat en gemensam lägenhet, gift oss, skaffat ett barn, sen ett barn till eller en hund. För så brukar saker gå efter att man har gått på dejt, blivit förälskad och bundit sig till en person. Den här ordningen kallas för relationstrappa. Det är som en rulltrappa där man går framåt nästan av sig själv. Stegen är härliga och därför rusar man vidare. Folk runt omkring hejar på. Har han inte friat den? Det blir väl snart dags för småfolk. Allt går så smidigt att det till och med kan vara svårt att stanna upp mitt i trappan. Men efter att man jobbat sig genom stegen kan det hända att man ändå stannar upp och undrar: vad gör jag nu? Vad ville jag egentligen med mitt liv? Och vem är förresten den här personen som jag delar ett hem, bolån och barn med? Det blev aldrig någon gemensam servis med min första sambo. Den gången hoppade jag av rulltrappan. Trots att jag hela livet hade drömt om den rätta och att vi tillsammans skulle glida mot guldbröllopsdagen. Han gjorde avhoppet ännu svårare genom att inte göra något fel. Tvärtom. Han var den snällaste pojkvän man kunde tänka sig. Men ändå trivdes jag inte i trappan utan kände mig instängd och blev mer och mer rastlös. Trappan gled mot förlovning, men jag ville hellre jobba utomlands och hångla med andra. Den internationella kärnterapeuten Esther Perel har sagt att det finns två motstridiga önskningar inom oss människor. Vi längtar efter trygghet och kontinuitet, men också efter nyhet och spänning. Vi människor är motstridiga varelser och därför händer det att vi gör snedsteg och hamnar i främmande sängar, även om vi lever i lyckliga förhållanden. För mig har öppna förhållanden varit den relationsform som funkar bäst. Så har jag nu levt i många år. Men jag förstår att det inte passar alla. På samma sätt som alla inte trivs i den monogama tvåsamhet som länge varit det enda respekterade sättet att leva. För 4 år sedan kom min roman Suhteellisen vapaata ut. Den handlar om ett par i 30-årsåldern som öppnar sitt förhållande. Med boken ville jag berätta en annorlunda kärlekshistoria. En som inte handlar om att välja. En som jag själv kunde leva mig in i. För när man lever i ett öppet förhållande verkar många romantiska komedier och romaner märkliga. Varför måste till exempel Bridget Jones välja? Skulle hon inte kunna få både Daniel Cleaver och Mark Darcy? I samband med boken berättade jag om min egen relationsform. Den första intervjun publicerades en kall februarimorgon över ett helt uppslag i morgontidningen. Det kändes skönt att få tala ut om hur jag lever. Öppet förhållande är en viktig del av mitt liv och jag ville gärna dela det med människorna runt om mig. Tidigare hade jag inte tagit upp saken till exempel med släkten. Nu kunde de läsa om det i tidningen. Responsen var överhängande positiv. När jag var ute med hunden samma morgon mötte jag en äldre människa jag inte kände. Vilken bra intervju, sa hon när vi passerade varann på gatan. Sen dess har jag fått mycket uppmuntran och jag har också fått höra många spännande berättelser om andra människors kärleksliv. En gång i hundparken kom en dam fram och berättade hur hon hade testat ett fritt förhållande på 80-talet och haft en härlig romans. Det verkar som att många har fått upp ögonen för öppna förhållanden under de senaste åren. Många är nyfikna på att öppna upp. Ingen statistik finns, men lite vet vi om finländarnas sex- och kärleksrelationer. Väestöliitto har nämligen studerat ämnet i årtionden. Enligt Finsex-studien finns det ett stort intresse för öppna förhållanden. Enligt den senaste studien som gjordes för 8 år sedan ville så många som 12% av männen och 5% av kvinnorna leva i någon form av flersamhet. Det här tyder på att det finns flera hundratusen människor som skulle vilja ha ett fritt förhållande. Det är fler än alla finlandssvenskar som finns år 2023. Vi som lever i Norden idag är bland de friaste människor världshistorien har sett. Vi kontrolleras inte av tyranni, religion eller svält. Inte ens så mycket av patriarkatet. Vi är bland de friaste i världen. Med tanke på det finns det ändå förvånansvärt många måsten och borden kring kärlek, sex och relationer. En del av dem kretsar kring relationstrappan, som att man automatiskt måste flytta ihop bara för att man blir tillsammans. Men vi är också fast i andra normer, som att man måste tillbringa semestern tillsammans eller att man alltid ska resa med sin partner. Kärlekspar borde också ha sex minst varannan vecka och sedan skaffa barn. En gång i tiden fanns det ett rike där det hade bestämts att vänster- och högerhänta ska bilda par. Det var inte lätt eftersom de högerhänta hade mycket större nytta av relationen. De vänsterhänta skötte hushållsarbetet och barnomsorgen åt dem. De högerhäntas hälsa förbättrades också, vilket de vänsterhäntas inte gjorde. Trots fördelarna var det många högerhänta som misshandlade och i värsta fall dödade sina vänsterhänta makar. Problemet var så välkänt att den obligatoriska militärtjänsten för högerhänta innehöll en upplysningskampanj mot våld i parrelationer. De vänsterhänta försökte påtala missförhållanden, men det var inte lätt eftersom riket var byggt för högerhänta. Det hängde naturligtvis en risk över revolution över ett sådant rike. De vänsterhänta kunde ju börja strejka, säga, då får det vara och leva utan att bli utnyttjade. Förr i tiden minimerades denna risk genom att begränsa de vänsterhäntas rättigheter. Under lång tid hindrades de från att öppna egna bankkonton eller rösta. De fick också mindre betalt för arbete. Men med tiden lyckades vänsterhänta att få mer rättigheter och det blev allt svårare att tvinga in dem i relationer. Istället övergick riket till mjukare metoder. Vänsterhänta utsattes redan som småbarn för propaganda som skulle uppmuntra dem att ha relationer med högerhänta. I sagorna blev prinser och prinsessan tillsammans och kärleken besegrade allt. Vänsterhänta människor härdades också mot det våld som högerhänta människor skulle utsätta dem för som vuxna genom att lära ut att den man älskar agar man. Istället fick vänsterhänta se timtals av reklamfilmer på bio om hur underbart det är med romantik och i media fick de se och höra berättelser om vänster- och högerhänta par som trots allt hade underbart tillsammans. Du fattar vad jag vill säga med sagan. Jag försöker säga att heterorelationer inte är lätta eftersom samhället är så ojämlikt. De senaste åren har flera kända kvinnor kommit ut och berättat att de hittat flickvänner. Samtidigt har folk i västerländerna och Japan mindre sex än någonsin. Experterna är oroliga och skyller på mobiltelefoner. Jag har en annan förklaring. För första gången kan också vi kvinnor älska helt fritt den eller dem vi vill. Eller inte älska om vi inte vill. Jag menar, när jag hade sex för första gången på 90-talet var våldtäkt ännu tillåtet i ett äktenskap. I mitt liv finns mycket kärlek. Jag har många kära människor runt mig. Några av dem är romantiska partners, många fler är vänner. Och helst vill jag inte ens dra en gräns mellan en vän och en älskare. Jag värdesätter de här olika relationerna lika högt och försöker ge dem mycket av min tid och omtanke. Kärleken är underbar. Den kan göra en stark och fri. Idag har jag släppt tanken på den mytiske mopopojken. Såklart finns det trevliga pojkar och män, men inte bestämmer de om jag är värdefull. Idag satsar jag mer på kompisrelationer och förstår att det ofta är där jag får förståelse, ömhet och tröst. Och skulle jag vilja komma i kontakt med mopopojkar kan jag själv vara aktiv och inte stanna vid vägrenen. Vår samtid tycker relationer och romantik är oerhört viktigt. Det är där vi letar efter den mening i livet som religionen tidigare gav oss. Men jag undrar om inte våra normer ibland också hindrar oss att se allt det goda kärleken har att erbjuda. Varför måste vi vara så stränga? I en nätundersökning svarade 10 000-tals finländare på frågan vilka saker de kan förlåta i ett förhållande. I den här undersökningen framgick det att fler var benägna att förlåta till och med ett dråp hellre än sin partners otrohet. Men när det samtidigt uppskattas att nästan var tredje människa är otrogen någon gång, hur ska vi hantera det? När otrohet är så vanligt, skulle det inte vara bättre för alla att lätta lite på moralreglerna? Också för dem som blir bedragna. Är det inte synd om ett långt förhållande tar slut bara för att den ena partner upplever varma och vackra känslor gentemot en annan människa? Även om hen fortfarande älskar sin partner och vill fortsätta leva med hen. Mitt namn är Riikka Suominen och jag vägrar se förälskelse som något förkastligt. Speciellt just nu när vi lever i en värld full av förstörelse och våld. Klimatkrisen hotar våra liv och för att stoppa den måste vi sluta slösa med naturresurser. Men kvar finns kärleken, också i den osäkra framtiden. Och kärleken är ingen ändlig resurs. Det finns väldigt mycket av den, om vi bara väljer att släppa den fri. Tack för att du lyssnade.
Dagens vinterpratare var Riikka Suominen, redaktör Linn Ljung, producent Jessica Jensen. Vinterpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.